Dagens Eko. Rysk ubåt på grund mitt i svenskt marint skyddsområde. Det är Thomas Bot vid studion, finns också Lars Kobbe. Och vi ska börja i Blekinge skärgården där alltså en sovjetisk ubåt har gått på grund mitt i svenskt marint skyddsområde. Olyckan inträffade tidigt i morse. Vi har vår reporter ute på platsen just nu.
Ja, bara 20 meter ifrån den ryska ubåten där den ryska flaggan lite slokörat vajar. Står båten på grund, ja, det säger 20 meter från land också, och kommendörkapten Tore Widell. När upptäcktes båten?
Vi fick rapport vid 10-tiden i morse.
Det är inte bara svenskt territorialvatten, det är skyddsområde också.
Ja, det är det. De uppger att det är felnavigering. Vi kan inte säga någonting om det ännu. Det måste ju utredas och ännu har vi inte haft några förhör med dem.
Felnavigering, det var ju relativt bra väder i natt.
Nej, det var ordentligt med dimma här i morse. Eller, så det är möjligt alltså. Det var ordentligt med dålig sikt.
Har du en uppfattning vad de gjorde här inne?
Nej, det har jag inte. Det ena alternativet är felnavigering. Det andra alternativet är att hon har varit här inne för att göra vissa spaningsuppdrag.
Har ni inga möjligheter att upptäcka främmande fartyg som kommer in så här?
Nej, våra resurser på ubåts... sidan är ju ganska blygsamma. Det vet ni ju själva att vi har ju inte kvar några av våra ubåtsjagande fartyg, varken jagare eller fregatter. Och det vi har att lita till är helikoptrar, och deras uthållighet är ju begränsad.
Ekots Tore Rundgren finns ute vid olycksplatsen 30 meter från den grundstötta ubåten. Runt fartyget ligger också ett stort antal andra fartyg från marinen, och helikoptrar svävar över platsen, och på en kobbe strax intill står svenska soldater med hjälmar och k-pistar och håller vakt, och brandkåren har lagt ut oljelänsor runt ubåten. Ryssarna står alltså mitt inne i svenskt marint skyddsområde. Runt omkring finns försvarsanläggningar på alla kobbar. Jag har talat med överstelöjtnant Jan Åkerberg på försvarsstaben.
Klockan 9.54 i morse så ringde en fiskare som heter Ingvar Svensson till örlogsbas syd i Karlskrona och meddelade att han hade sett en ubåt. Och då uppgav han också att en fiskare som heter Bertil Sturkman vid 22-tiden föregående kväll också hade sett en ubåt. Och chefen örlogsbas syd skickade ut beredskapsfartyg och helikoptrar omedelbart, och klockan 11.00 hade man identifierat en ubåt av whisky-typ. Det är alltså en medelstor ubåt kan man säga, 50-60 mans besättning, icke atomdriven och icke med kärnvapen. Den där ubåten har senare visat sig heta nummer 137, och chefen ombord heter örlogskapten Gorin. Ubåten står hårt på, kommer inte loss själv, har gjort försök. Och har enligt uppgift begärt assistans hemifrån, men det kan inte bli tal om någon insats inom svensk skyddsområde än så länge av utländska fartyg. En representant för örlogsbas syd har varit ombord, ombordbjuden av kaptenen. Fartygschefen har själv medgett att han har gått på grund igår kväll i dimma och regn med radarfel. Klockan 23 Moskvatid, vilket är 21 lokaltid.
Innebär det här att ubåten har gått på där han just nu står på grund?
Ja, det måste vara slutsatsen.
Det har alltså inneburit en kränkning av svenskt farvatten?
Klar i så fall.
Ubåten gick alltså på grund igår kväll och upptäcktes tidigt i morse. Det var Jan Åkerberg på försvarsstaben vi hörde till Ekot Sven Irving. Jag har talat med chefen för försvarsstaben också, viceamiral Bengt Schoback, och han betraktar det här som en allvarlig kränkning, säger han.
Jag ser mycket allvarligt på det, för att här föreligger ju, det börjar med en allvarlig kränkning av svenskt territorium. Den här ubåten befinner sig långt in i vårt territorium, inne i skärgården, Karlskrona skärgård. Och det är ganska unikt.
Ubåten ligger alltså inom svenskt skyddsområde. Innebär det att ni skulle ni kunna tillåta en sovjetisk räddningsinsats?
Enligt min uppfattning inte av det felet just som du antyder här. Utan det här måste, enligt min mening, ske med svenska resurser. Det här är ju ett spel mellan det som är på platsen och det praktiska, och sen är det naturligtvis också på den diplomatiska nivån. Och där är det ju UD som har kontakt med ambassaden. Och där man troligen kommer naturligtvis avge en protest, och sen får vi se vad som händer.
Och Sverige har redan protesterat hos Sovjetunionen.
Ja, utrikesminister Ola Ullsten kallade till sig den sovjetiska ambassadören i Stockholm, Mikhail Yakovlev, och han fick motta den här protesten. En sovjetisk ubåt med beteckning 137 har på kvällen den 27 oktober grundstött vid inloppet till Gåsefjärden i Karlskrona skärgård. på svenskt inre vatten och inom militärt skyddsområde. Ubåten saknade tillstånd till tillträde. Den har heller ej tagit kontakt med svenska myndigheter. Den svenska regeringen ser mycket allvarligt på denna grova överträdelse av de svenska tillträdesbestämmelserna.
Utrikesministern Ola Ullstens kommentar.
Hur påverkar den här händelsen förbindelserna mellan Sverige och Sovjetunionen?
Ja, det är ju inte till någon fördel precis att en stormakt på det här sättet kränker svenskt territorium och visar den sortens nyfikenhet som det här är fråga om. Och därför har vi också protesterat i mycket skarpa ordalag.
Den står nu hårt bevakad på grundet i Gåsefjärden ute i skärgården söder om Karlskrona, mitt i svenskt marint skyddsområde. Den för den sovjetiska marinen mycket vanlig äldre ubåtstyp av mindre storlek, med normalt mellan 50 och 60 mans besättning. Ubåten läcker olja och befälhavaren har begärt hjälp med hänvisning till nödsituation. Och att båten gått in i det här området förklarar man med att man navigerat fel. Vi har vår reporter Tore Rundgren ute på platsen. Här är hans rapport.
Ja, jag befinner mig ungefär 30 meter ifrån den ryska ubåten som står cirka 20 meter ifrån ett skär här ute i Blekinge skärgård. Det tar ungefär 10-15 minuter att gå med motorbåt hit ut. Skulle man ro så tar det inte mer än 30 minuter. På kobbarna runt omkring här så finns det soldater med gevär som vaktar båten och ser till så att inte helikoptrar och så landar. Det var ju flera helikoptrar som har försökt landa här. Kustbevakningen har 5 fartyg runt omkring här. Och på tornet på den ryska ubåten så ser jag 2-3 personer. Och flaggan, den ryska flaggan, den vajar lite slokörat. Det har börjat blåsa lite grann nu de sista halvtimmen här, men i övrigt är det relativt lugnt, så det ska väl inte vara något problem att bärga båten. Men den ryska befälhavaren har avböjt förslaget från svenska marinen om hjälp att bärga båten. Överhuvudtaget så har den ryska befälhavaren enligt en av marinens män här uppträtt väldigt nonchalant.
Och vår reporter i riksdagen, Karin Andersson, har träffat förre försvarsministern Erik Krönmark för att höra vad han anser om det inträffade.
Ja, jag måste säga att det här är ju det mest flagranta fallet av kränkning som vi varit utsatta för. Det är kanske egentligen ingen skillnad mot den och den som vi hade där utanför Stockholm, men det här är, eftersom ubåten är uppe i ytan här, så är det ju bevisat här. Det här är ju som sagt exempellöst egentligen. Inte bara för vår del utan internationellt sett.
Varför det?
Ja, att man går in här med en ubåt i ett område, territorialvatten som tillhör en alliansfri nation, dessutom i ett militärt skyddsområde. Det här är ju faktiskt upprörande.
Kan det vara så att man har felnavigerat in i de här trakterna?
Vad jag vet nu så är man långt in i skyddsområdet och felnavigering är utesluten. Det här med är ju helt givet en klar avsikt.
Före försvarsministern, moderaten Erik Krönmark, sa det. Här är en kommentar nu från vår riksdagshusstudio.
Att en rysk ubåt upptäcks mitt inne i militärt skyddsområde i ett främmande land, det är naturligtvis en mycket stor och allvarlig händelse även internationellt sett. Det största som hänt i den vägen sedan andra världskriget, säger en säkerhetspolitisk bedömare till Ekot. Och det hela är naturligtvis en trasslig och ytterst obehaglig historia för den svenska regeringen. Än så länge säger man från justitiedepartementet att någon misstanke om brott, det föreligger inte. Samtidigt undersöker man på justitiedepartementet bland andra departement just nu hur man ska agera i fortsättningen i den händelse det kan röra sig om brott, det vill säga spioneri. Flera bedömare, däribland som vi hörde före försvarsminister Erik Krönmark, anser alldeles bestämt att det är helt enkelt omöjligt att felnavigera sig in på det här området. Då återstår alltså frågan hur och varför den ryska ubåten hamnat inne på ett basområde för den svenska marinen. Nu har ju utrikesministern Ola Ullsten förklarat att man ser allvarligt på den här gränskränkningen. Och mycket mer än så kan han inte göra just nu.
Nu ikväll ligger sovjetiska militärfartyg, 4 stycken, 2 jagar och ett bärgningsfartyg bland annat just utanför svenskt territorialvatten. Den sovjetiska ambassadören har begärt att de ska få gå in för att bärga ubåten, men Sverige vägrar att släppa in de sovjetiska fartygen. Tore Rundgren på plats i Karlskrona för en alldeles färsk kvällsrapport.
Enligt kommendörkapten Gunnar Rasmusson vid Karlskrona örlogsbas är det nu helt klarlagt att ubåten gått i undervattensläge när den passerade den stora radarkontrollen i ytterskärgården. Och det är ingen på marinen som sätter någon tilltro till den ryske befälhavarens uppgift att orsaken till grundstötningen var ett fel på ubåtens radaranläggning. Ubåten kan ligga kvar på samma ställe i cirka 2, kanske rent av 3 veckor innan det uppstår problem ombord. Den laddar batterierna med hjälp av dieselmotorer och det finns säkert proviant ombord för betydligt längre tid. Ubåtens hemmabas är Kaliningrad. Enligt obekräftade uppgifter i Karlskrona här ikväll så överväger tillförordnade länsåklagaren Bengt Kieler att åtala den ryske ubåtens befälhavare för spioneri.
Tore Rundgren, ubåten kom in på svenskt vatten redan igår kväll utan att marinen märkte något alltså. Tydligen gick den på grund vid 9-tiden igår kväll och folk på öarna omkring har hela natten hört motordånet från ubåten när den har försökt ta sig av grundet, vilket alltså misslyckades. I morse upptäcktes den av en fiskare som larmade militären vid 10-tiden. Ubåtschefen skyller alltså på felnavigering. Sovjetiska ambassadören Jakovlev har varit uppe hos kabinettssekreterare Leif Leifland på UD och förklarat sig.
Den sovjetiske ambassadören begärde när han besökte mig ikväll klockan 6 att 3 sovjetiska boxerfartyg och ett hydrografiskt fartyg skulle få tillstånd att imorgon torsdag bege sig till haveriplatsen och dra loss ubåten.
Och vad svarar ni på det?
Svaret på det var nej.
Och motiveringen?
Motiveringen är helt enkelt att denna ubåt har gått på grund inte bara på svenskt territorialvatten utan på militärt skyddsområde.
Kan du säga någonting hur man nu kommer att lösa det? Går svenska fartyg ut för att försöka bärga ubåten?
Ja, så har jag förstått det. Att fartyg som tillhör den svenska marinen kommer nu att gå ut till haveriplatsen. Det är alltså den svenska regeringens skyldighet att se till att ubåten dras loss.
För Sovjetunionen kommer den här incidenten mycket olägligt, Malcolm Dixelius.
Det finns ännu ingen officiell sovjetisk version av ubåtsincidenten i Karlskrona. Men oavsett vad den versionen än blir så är mycket av skadan redan skedd ur sovjetisk synpunkt. En sovjetisk ubåt som avslöjas långt in på svenskt territorialvatten kan bli en svår belastning för de svensk-sovjetiska förbindelser som annars bara blivit bättre under senare år. Detta trots att det internationella läget allmänt sett gått i motsatt riktning. Men ubåtshistorien är också ovälkommen därför att den kastar en skugga över de sovjetiska strävandena att få till stånd en kärnvapenfri zon i Norden. Sovjetunionen har ju erbjudit sig att stå som garant för zonen, en roll som knappast är förenlig med kränkningar av en neutral stats territorialvatten. Till bilden hör också att den sovjetiske generalstabschefen Nikolaj Ogarkov står beredd att om 3 veckor vara värd när den svenska överbefälhavaren Lennart Ljung ska komma på officiellt besök till Sovjetunionen. Om det besöket nu överhuvudtaget blir av så kommer det knappast att bli i den anda som de sovjetiska värdarna tänkt sig. Malcolm Dixelius, Moskva.
Och nu nästa dag, den 29 oktober 1981.
Bevakningen från svensk sida har skärpt i området med torpedbåtar, patrullbåtar och helikoptrar. Överbefälhavaren Lennart Ljung och utrikesminister Ola Ullsten sa igår kväll att Sverige inte kommer att tillåta några sovjetiska fartyg att gå in i det militära skyddsområdet för att bärga ubåten. Chefen för försvarsstaben, viceamiral Bengt Fuback, anser inte att läget kring den grundstötta ubåten håller på att utvecklas till en spänd militär situation mellan Sverige och Sovjet. Men han säger att försvaret har beredskap för att möta de situationer som kan uppkomma. Regeringen överlämnade igår eftermiddag en skarpt formulerad protest till den sovjetiska ambassadören i Stockholm, Mikhail Jakovlev. Jakovlev besökte vid 18-tiden på eget initiativ kabinettssekreterare Leif Leifland på UD och begärde att sovjetiska fartyg skulle få tillstånd att bärga den grundstötta ubåten. Leifland avvisade omedelbart kraven. Den svenska militären räknar med att inleda bärgningen av ubåten idag. Befälhavaren på ubåten har uppgett att han har navigerat fel på grund av radarfel och dimma. De svenska militära myndigheterna säger dock att ubåten har gått på grund så långt in i den svenska skärgården att det kräver noggrann navigering bara för att ta sig dit.
Sveriges Riksradio, program 1, klockan är 12.30, här i Ekoredaktionen.
Lunchekot. Sovjetiska ubåten kvar på grundet utanför Karlskrona. Ännu inga beslut när den ska dras loss och vad som ska hända sen. Men på UD råder man regeringen att gå på en hård linje mot Sovjet. Och nu kommer ännu en rapport om en främmande ubåt på svenskt vatten utanför Blekinge. Kring detta handlar en stor del av Lunchekot. Vår tidningskrönika kommer också med ledarkommentarer kring det inträffade. Det blir också en hel del annat i den här sändningen. Men vi inleder som vanligt med en nyhetssammanfattning.
Ytterligare en främmande ubåt upptäcktes idag på svenskt vatten utanför Blekinge skärgård. Ubåtens periskop upptäcktes vid 8:30 i morse från en av marinens helikoptrar. Den låg då cirka 5 sjömil söder om Utklippan och alltså klart innanför svensk territorialvattengräns. För en timme sen fick helikoptern säker kontakt med ubåten med hjälp av radar. Förutom ubåtarna kränkte igår ett sovjetiskt ubåtsbärgningsfartyg den svenska gränsen vid Karlskrona skärgård. Det passerade territorialvattengränsen men det avvisades av svenska örlogsfartyg och vände tillbaka ut på internationellt vatten. Överbefälhavaren Lennart Ljung har beslutat inställa sitt planerade besök i Sovjetunionen den 19-21 november. Orsaken är den sovjetiska ubåtens kränkning av svenskt vatten. Lennart Ljung kommer att meddela den sovjetiska generalstaben att han bedömer tidpunkten nu olämplig för ett officiellt besök i Sovjet.
Här är en rapport som vi fick från vår utsände lite tidigare. Vår utsände Tore Rundgren.
Ja, vi ligger nu bara ett par simtag ifrån den ryska ubåten. I tornet så ser vi fem vart det nu. Och de är beväpnade, kommer det till Gunnar Rasmussen.
Ja, det finns en post som har ett vapen där, det är riktigt. Och sen finns det en vakthavande officer och så några utkikare.
Det är betydligt sämre väder än igår. Det har blåst upp och dessutom förefaller som om båten skulle ligga mycket hårdare på grundet än vad det gjorde igår.
Ja, det har blåst upp till ungefär 7-8 sekundmeter och vattenståndet har minskat något så att ubåten förefaller ligga lite högre på land nu än igår.
Svårare att bärga den med andra ord.
Ja, lite svårare blir det för att den har större tyngd på land.
Nu har det varit några Viggenplan här som har lågsniffat över ubåten. Är det för att titta på den eller vad är meningen?
Ja, de har i uppgift att spana över vårt territorium till havs. Och de flyger antagligen ut och in den här vägen för att ta en chans att se på ubåten också.
Och titta på de ryska fartyg som ligger strax utanför här.
Ja, se till att ingen överträder vårt territorialhav.
Har ryska båten möjlighet att hålla rolig kontakt med sin bas i Kaliningrad?
Ja, de har fått en frekvens av oss med vilken de får kommunicera med basen.
Vad har de sagt? Har ni lyssnat på det?
Ja, det antar jag att vi gör, men vad de har sagt vet jag inte.
Ryska flaggan vajar lite stoltare idag än den gjorde igår, men de har väl ingen anledning att vara glada ombord på det här fartyget. Det är Nej. Massor med små båtar runt omkring och på den här båten jag befinner mig så är det en 30-40 journalister och fotografer som fotograferar besättningen ombord.
Ja, Tullens kustbevakning ligger med 2 båtar förtöjda utanför ubåten. Och sen är det privata fiskebåtar här och en polisbåt och en del marinfartyg. En dykarbåt, 2 bogserbåtar ligger beredda och minutläggare från kustbatteriet.
Bogserbåtarna de kan på ganska kort varsel gå in och så bara rycka loss fartyget.
Ja, de ligger en liten bit härifrån bara så att det är de beredda att göra.
Ekots Tore Lundgren hade talat med kommendörkapten Gunnar Rasmusson om ubåten på grundet utanför Karlskrona. Men nu ska det handla om den andra ubåten, den som man tidigare idag har upptäckt på annat håll i Blekinge skärgården. Radio Blekinge har talat med de ansvariga på örlogsbasen i Karlskrona.
Vi sitter här på örlogsbasen i Karlskrona. Kommandörkapten Sven Karlsson, det här beskedet om att ännu en ubåt har synts på svenskt territorium. Stämmer det?
Ja, det stämmer.
Och vad betyder det här?
Det stämmer så till vidare att man har klockan 10.45 sett siktat optiskt ett periskop. Och därefter så tvingades helikoptern för bränslepåfyllning gå tillbaks till land, bunkra, gick ut igen, fick då en förnyad kontakt nu med hydrofon. Därefter bildades klockan 12 en ubåtsjaktgrupp bestående av 2 helikoptrar. En med fullständig hydrofonutrustning, den andra dessutom med sjunkbombutrustning. Ubåten är inte 100% klassificerad som ubåt, men nästan intill.
Vad betyder det här? Att ännu en ubåt finns på svenskt territorium?
Ja, det betyder alltså att någon form av uppmärksamhet riktas mot det här territoriet.
Och vad kommer att hända nu? Vad kommer marinen att göra?
Om man har fått kontakt med ubåten igen, vilket jag inte känner till just i detta ögonblicket, då kommer man att förfara enligt den här boken som vi har hört så många gånger nämnas, IKFN, som innebär att man anmodar ubåten att lämna svenskt territorium med knallskott. Och gör den inte det, då har man alltså möjlighet enligt begällande bestämmelser att tillgripa allt starkare medel.
Och statsministern, har han inkallat utrikesnämnden?
Det har han inte gjort. Utrikesnämnden, det organ alltså där alla riksdagspartier utom Vänsterpartiet kommunisterna ingår, har inte sammankallats. Istället, säger man, har statsministern informerat de demokratiska partiledarna utanför regeringen. Det vill säga då moderatledaren Ulf Adelsohn och socialdemokraternas Olof Palme.
Men alltså inte VPK. Nej. Och Agneta Ramberg, vad ska vi säga till slut att vi har för tankar om vad som väntas?
Ja, vad vi har erfarit hittills är att man från regeringens sida kommer att i varje fall ge intryck av att en fasthållning av handlingskraft från svensk sida. Det är så det har sagts här att folkrätten inte ger några som helst regler om hur man praktiskt ska agera i såna här fall. Brottet är så att säga klart, ubåten ligger där den ligger på militärt skyddsområde. Men gensvaret, handlingslinjen från svensk sida, den är en politisk bedömningsfråga.
Regeringen har nu beslutat att den grundstötta sovjetiska ubåten i Karlskrona skärgård ska bärgas av svensk personal. Regeringen har också gett överbefälhavaren i uppdrag att utreda omständigheterna kring ubåtens kränkning av svenskt territorium. Beroende på vad den utredningen kommer fram till ska sedan beslut fattas om när och hur ubåten ska lämnas tillbaka till Sovjetunionen.
Regeringen har sagt ifrån till den sovjetiska ambassadören att Sverige inte nöjer sig med förklaringen att fartyget skulle ha navigerat fel på grund av att en kompass skulle ha gått sönder. Så frågan är då, vad det är för besked regeringen vill ha av ryssarna? Anders Thunberg.
För det första är det viktigt att vi får klarlagt vad det är som har skett och omständigheterna som det står här. Och sen är det väl rimligt att tänka sig att ryssarna reagerar på den protest som vi har överlämnat till dem.
Man har ju från sovjetisk sida redan kommit med en förklaring. Accepterar ni inte den förklaringen?
Nej, vi har inte fått en förklaring som är acceptabel ännu.
Och det senare det här, det sa utrikesminister Ola Ullsten. Förklaringen att ubåten fått fel på sin gyrokompass, det är en förklaring som den svenska regeringen alltså inte accepterar. Man kan anta nu att regeringen önskar någon form av beklagande från Sovjet i affären och en närmare förklaring till hur ubåten kan ha kommit så långt in i en svensk skärgård och dessutom i ett militärt skyddsområde. Det är kravet för att man ska lämna ifrån sig ubåten. Det förhållandet att Sovjet har frångått sitt krav på att själva få bärga ubåten, det ser regeringen som en framgång för den fasta svenska hållningen. Är den svenska regeringen beredd att använda våld exempelvis för att avväpna besättningen om det skulle bli nödvändigt? Statsministern svarade.
Vi är beredda att utnyttja i första hand de marina enheter vi har och andra enheter också för att hävda vårt territorium. Men det finns ingen anledning att nu börja diskutera i termer att vi skulle nu börja använda våld, allra minst efter det medgivande som har kommit ifrån den ryska sidan.
Statsminister Torbjörn Fälldin, Anders Thunberg var vår reporter på regeringens presskonferens.
Och nästa dag, det är den 30 oktober 1982.
På UD säger man att det ska tas nya kontakter med kaptenen på den grundstötta båten. Det är förhandlingar man vill ha för att kunna dra loss ubåten. Kabinettssekreterare Leif Leifland har bekräftat att svenska myndigheter har stått i fortlöpande kontakt med Sovjetunionen det senaste dygnet. Men Anders Thunberg, varför tar det så här lång tid?
Ja, man kan säga så här att på den sovjetiska sidan så är många myndigheter inblandade. Många ska informeras och informationen ska vidarebefordras till befälhavaren på ubåten. Och det här tar tid, det vet man. Och när nu ubåtskaptenen i natt avvisade förhör så kan det ha berott på att han inte har fått tillräckligt med informationer. När nu gruppen, den här förhörsgruppen, svenska förhörsgruppen, på nytt nu ska ta kontakt med kaptenen för att få svar på frågan om hur det kan komma sig att ubåten har kommit in så här långt in på svenskt, i svenska farvatten, så utgår man ifrån att nya instruktioner, klarare instruktioner från den sovjetiska statsledningen ska ha trängt fram till kaptenen.
Här är Ekoredaktionen och vi börjar med senaste nytt i ubåtsaffären. Igår kväll framförde den sovjetiska regeringen sitt beklagande över händelsen med den grundstötta sovjetiska ubåten i Karlskrona skärgård till den svenska regeringen. Sovjetunionens ambassadör Mikhail Jakovlev kom under kvällen upp till utrikesdepartementet och hade ett samtal med kabinettssekreterare Leif Leifland. I ett meddelande från UDs pressbyrå heter det att ambassadören framförde sin regerings beklaganden över att ubåt 137 gått in i svenskt territorialvatten och svenskt militärskyddsområde. Däremot lämnas ingen förklaring till varför ubåten gått in i det svenska skyddsområdet. Vår reporter i Karlskrona har just talat med chefen för örlogsbas Syd.
Vad kommer du att Lennart Forsman? Den här noten där ryssarna och Sovjet har officiellt beklagat det här inträffade. Har det förändrat situationen här i Karlskrona?
Det har inte förändrat situationen hos oss i Karlskrona, men vi konstaterar ju att det är en mjukare attityd ifrån den sovjetiska sidan, och vi har därför förhoppningar om att det kanske ska kunna ske någonting på den andra ordervägen till ubåtsfartygschefen här också.
Och så kvällen den 1 november 1982.
Dagens Eko. Här är Karlskrona och kommandör Lennart Forsman.
Ja, kommandör Lennart Forsman är just på ingång här och ska hålla kvällskonferens.
När jag börjar prata, ja.
Okej, varsågod.
Starta bandet. Ja. Verksamheten i området har fortsatt idag på samma sätt som de tidigare närmaste dygnen. Jag har idag personligen inspekterat förbanden ute i det området där ubåten ligger. Och jag har med stor tillfredsställelse kunnat konstatera en mycket god anda bland all den personal som finns där ute. Och dessutom väl vidtagna förberedelser i alla avseenden. Jag lämnade området med i trygg förvissning om att de kan lösa de uppgifter som de har fått sig förelagda. Utanför Blekingekusten så kvarligger de sovjetiska förbanden på i huvudsak två olika ställen. De hålls kontinuerligt under övervakning. Fartygsförbanden gör sina rörelser där ute. Vi anpassar vår beredskap inom örlogsbasen och de militära förbanden i det här området till utvecklingen. Och vi gör stegringar uppåt och återgår ibland. Som exempel på det så har vi idag genomfört under några timmar intagit en högre beredskap. En beredskap som startades på den indikationen att ubåten började att köra sina propellrar och försökte backa.
Och nästa dag, den 2 november 1981, klockan 16:15.
Dagens Eko, 16:15. Sovjetiska ubåten har dragits av grundet i full storm. Utfrågningen av ubåtschefen pågår. Överbefälhavaren och utrikesministern intervjuas i Ekot. Mer om det strax. Vi ska först över till Karlskrona.
Lossdragningen av den sovjetiska ubåten skedde för en dryg timme sedan. Och det skedde under ganska dramatiska omständigheter. Och kommandörkapten Gunnar Rasmusson, det skedde alltså inte som ett resultat av utfrågningarna.
Nej, lossdragningen av ubåten påbörjades sedan ubåten hade skickat nödsignalen Mayday på radio. Och skickat upp röda nödraketer.
Hur stor fara var det för båten då?
Ja, besättningen bedömde uppenbarligen att båten behövde bärgas eller dras av grundet eftersom de skickade nödsignaler.
Och det har ni gjort nu alltså. Vad är det ubåten nu någonstans?
Ja, vi kopplade boxerbåtarna till ubåten och drog den av grundet. Och sen är den boxerad längre in i Gåsefjärden och där ska den, ja, om den inte redan är det, ankras.
Finns det någon risk att de kan ta sig ut nu för egen maskin?
Ja, jag bedömer det som ganska osannolikt att de ger sig iväg. Nej, nu är det ingen risk längre. Men det var säkert väldigt otrevligt att sitta på ön. Med ubåten.
Hur mycket blåste det?
Det blåste 25 sekundmeter och lite mer i byarna.
En Gunnar Rasmusson som intervjuades i Karlskrona av vår reporter Yngve Hansson. Och som vi hörde så pågår förhören eller utfrågningen med den sovjetiske ubåtschefen ombord på en torpedbåt i Karlskrona skärgård. Den svenska regeringen är nöjd med det sovjetiska beslutet om att gå med på att fartygschefen utfrågas. Det förklarade utrikesminister Ullsten på en presskonferens i eftermiddags.